Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world. Here we go. You got to be kidding me. You can't say much other than that.
Välkomna till MMA-podden. Mina vänner, Paul Elvaje här. Det är måndag. Jag kan säga att jag är ganska trött i huvudet. Det är egentligen inte så att jag skulle egentligen inte spela in podd idag, hade jag tänkt. Men jag känner mig lite sugen på att prata om det här som jag ska snacka om. Jag har varit borta den här helgen. Jag har varit på de här NPC-tävlingarna. Ni som följer mig på Instagram har sett att jag jobbar för så här bodybuilding och fitness-tävling. Som är Better Bodies & Gasp som gör den, om man säger så då. Sjukt roligt event. Jag har sprungit på några av er lyssnare där några gånger, vilket det är alltid lika roligt. Två superintensiva dagar. Jag har mer eller mindre stått och ropat namn sen 9 på morgonen i lördags fram till strax före 6. Och sen 9 på morgonen i söndags till strax före 7. Det var 150 tävlande första dagen, vilket betyder att jag har ropat upp allas namn minst en gång. Sen i varje kategori har allt ifrån 1 till 5 personer gått vidare, beroende på hur många de är i kategorin. Då har jag ropat upp dem igen. Så beroende på hur många kategorier det är, så blir det en massa namn som ropas upp en gång till. Andra dagen var det 200 tävlande. De får 200 namn. Och så går de vidare i sin kategori. Samma sak där. 5 eller mindre kommer upp. Och sen är det en overall också. Och då ska man ropa upp massa namn igen. Så att jag är lite imponerad av mig själv, kan jag säga. För att man hör nog att min röst är lite sliten. Men de andra eventen har det varit mycket mer slitet. Så att det betyder att jag har liksom lärt mig på ett sätt att jobba med min röst lite bättre. Och det har varit en tanke som jag har haft ganska länge, eller inte ganska länge, men under just det senaste året, att så här, jag måste bli bättre på att få min röst att hålla, att verkligen kunna ha samma tryck under hela dagen, att inte så här gå in och bara bah, skrika sönder den, som man väldigt, väldigt lätt kan göra när man inte har liksom kontroll på redskapet som är ens röst, och speciellt när man håller på och jobbar länge, liksom ropar upp. Jag menar, det är lätt när man kör MMA. Vi säger att det är 14 matcher, men du ropar upp 28 stycken namn och så kan det liksom eskalera upp trycket. Men ja, ni fattar. När det är liksom över 500-600 gånger man ropar upp namn, det blir mycket. Det blir extremt mycket. Så att därför är jag lite stolt över mig själv att jag har hittat liksom så här, mitt eget sätt att få min röst att hålla under hela dagen. Men nog om det, för det är inte det ni är här för att lyssna på, utan ni är nyfikna på titeln som jag inte just nu vet vad den är, men det kommer vara någonting med McGregor, och det kommer vara någonting förmodligen Jamal Hill, för det är de grejerna jag vill snacka om. Jag tittar lite på så här UFC 303, det som då är McGregor mot Chandler, och då som kommer in, i alla fall som det ser ut nu, så är kommer in mellan Jamal Hill och Khalil Roundtree. Sen får vi se om det skiftar. Det är ett tag kvar, och vad jag kan se på Sherdog just nu så finns det 6 matcher utannonserade, och kommer ju såklart komma upp fler matcher. Så att av de 6 som finns just nu så är det Joe Pfeiffer mot Marc-André Barrio, Rey Tizuyara mot Carlos Hernandez, och så har vi Michelle Waterson Gomez, och så har vi Gillian Robertson, och så har vi Cub Swanson, André Fili, och så de 2 som jag har nämnt. Och jag kommer även snacka lite lätt om Ali Taleb som kommer fightas i PFL. Han gör det den 10 maj. Och jag vill påminna alla som lyssnar på den här podden. Ni vet att nu finns PFL och Bellator på Aftonbladet. Man kan följa de galerna där. Så att är det någon PFL-gala, alternativt Bellator-gala, som ni är intresserade av att se, hej, passa på och kolla på dem på Aftonbladet nu när de finns där. Och vi kommer såklart att sända Ali Talebs match. Så att det är därför jag känner att jag bara vill highlighta lite att han kommer fightas i det som heter PFL-männa. Och PFL-männa är nytt, och det verkar som att liksom PFL-männa står liksom inte med när man går in på Sharedog. Så att söker man på typ så här PFL 10 maj på Sharedog, det är ingenting som kommer upp just nu, utan de har en egen hemsida som då är pflmena.com. Och det första galan man ser, Green Halls Riyadh, och att det är 10 maj. Så att PFL håller väl då på att expandera ut nu, och kommer väl göra någon form av, alltså det blir typ en arabisk liga, misstänker jag att det är det.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mer ute efter att göra. För de har ju en europeisk liga redan, om jag inte minns helt fel, så finns det en europeisk liga. Man har amerikanska ligan, de gör den här männa då, Mellanösternligan. Det är precis, det måste vara det är. Exakt. Så det blir någon Mellanöstern då. Mellanösterliga. Så att intressant. Det är väldigt intressant. Det är intressant. Alltså Ali Taleb har ju gjort liksom sjukt bra ifrån sig. Verkligen. Och jag vet att många av er har redan ställt mycket frågor om Ali Taleb, undrat ganska mycket om honom, och både velat höra intervjuer och sådär med honom i MMA-podden. Det jag har gjort, det har ni säkert redan märkt, men jag har dragit ner ganska mycket på liksom viss typ av content på MMA-podden, och en sak som jag har dragit ner på intervjuer, och det har handlat om olika saker. Det har varit lite svårt med tid, liksom allt sånt, och jag gör allting själv, vilket också har varit lite utmaning i sig liksom. Men det betyder inte att det aldrig kommer komma tillbaka intervjuer hit, det kommer det säkert att göra. Så att nu får vi se. Ali Taleb i alla fall har, när jag kollar på Sharedog nu, jag observerar ifall ni har ett annat record på honom, så går jag på Sharedogs just nu. Han har 9 stycken vinster, 5 knock, 3 sub, 1 domslut. Han har 1 förlust, han har förlorat domslut. Och det var då i PFL i september förra året. Då han mötte Kurshed Kukurov och förlorade ett domslut. Annars, den här killen radde ju liksom upp avslut på avslut. Han har ju då 5 knockouter, 3 sub och en enda domslutsvinst, och är ju superprospekt. Det här är en jätteintressant fighter från Redline, hans coach Akira Kolasani. Och Redline är ju verkligen en klubb som just nu håller på att producera liksom ett gäng intressanta fighters. Så att han är definitivt inte den enda därifrån. Men han är väl kanske den som det just nu har liksom gått bäst för, att tagit sig liksom till andra ligor, varit där, vunnit och så vidare. Så det ska bli sjukt spännande att se nu när han går den här matchen i 10 maj. Som är då under PFL-männa, som det heter. Eller hur de nu väljer att uttala männa, jag vet inte. Kanske så här MNA eller någonting, jag vet. Vi får se. Det är männa just nu för mig i alla fall. Så att Ali Talebs match ser jag fram emot jättemycket. Det ska bli super kul att se den. Han har gjort ruskigt bra ifrån sig liksom i alla lägen. Förutom då kanske att han torskade en match. Jag har inte sett den. Så att jag kan inte liksom yttra mig om det var en jämn match eller liksom någonting sånt. Men utöver det, så jag menar, jag såg honom första gången var i FCR och Jag tror att det var den här mot Shoaib Karakrami. Och det, alltså det var, fy fan alltså. Shoaib åkte på så mycket stryk. Det såg verkligen jobbigt ut. Och det är nästan att jag blev imponerad över att Shoaib överhuvudtaget som gick in och fortsatte. Sen bröts det ju på grund av Dr. Stoppage, vilket var, alltså det kändes så, alltså det var så korrekt. Det var så otroligt rätt. Men ja, det var en sjuk match. Och det var min första introduktion till Taleb. Och redan där så var min tanke bara, okej, det här är en riktigt obehaglig kille att ha att göra med där inne. Och efter det, fan, han har briljerat liksom. Han har gjort sjukt bra ifrån sig. Har en vinst också mot Vinicius Oliveira, som senast vann mot Bernardo Sopai. Avslutade honom i tredje ronden. Och jag vill minnas att det var en titel som stod på spel där. För mig att han tog titeln. Det är det jag vill minnas i alla fall. Så att missa definitivt inte när han fightas i BFL den 10 maj. Ni kan se det på Aftonbladet. Jag tänker så här, innan jag ska snacka lite Conor och allt sånt, så vill jag diskutera, alltså det känns så dumt att ens behöva prata om det här, för det är idioti på sån jävla hög nivå. Och jag är förundrad att de här grejerna kommer ifrån så här Shale Sonnen och DC. Det är för mig ett stort, stort mysterium. Nu lyssnade jag på ett klipp med DC där ni sa, under en sekund liksom Jamal Hill vänder som att titta och tappa fokus, bla bla. Det känns lite som att så här, för det här var också något jag hade missat. Jag kan ärligt talat säga det, att jag följde liksom inte vad andra människor hade för åsikter riktigt. Nu syftar jag på MMA-medier här. Vad de hade för åsikter om vilka som skulle vinna matcherna på UFC 300 och så vidare. Jag liksom undvek det ganska mycket för det eventet. Men sen på efterhand har jag sett massa videos där folk har klippt ihop så här, alla som hade fel om Pereira och Hill. Och det var väldigt många som trodde att Hill skulle vinna och att i princip nästan Hill skulle vara den bättre i den stående strikingen. Det jag sa och det jag skrev var liksom att håll koll på vad sparkarna och så det. Och sen att det kan mycket möjligt bli så att vi hamnar i ett scenario där liknande Adesanya Pereira 2, där Pereira då kanske eventuellt skulle kunna bli prickad av Jamal Hill. Men det var inte så att jag sitter och säger ja, han kommer torska på det sättet. Nej, nej, jag lämnade det öppet. Det här är två saker att titta på, för jag visste inte. Jag hade verkligen ingen aning om vem som skulle vinna. Men samtidigt, om de står i en form av liksom point for point striking, då förstår jag inte hur man kan ens tro att Hill skulle vara bättre än Pereira. Då har man ju inte kollat på Hills eller på Pereiras matcher alls. Och då var det den här med att Pereira har sån sjuk kraft och allt sånt liksom. Han har släckt Ovin St. Preux, Jimmy Crude, Johnny Walker, Thiago Santos i fjärde ronden, tillägg här då. Han lyckades inte avsluta Glover Teixeira. Han har 7 knockouter på 12 stycken vinster. Men Okej, så grejen är den här i alla fall då. För er som inte har hört, DC sitter då och förklarar att när den här sparken skedde och Herb Dean gick in för att stoppa, så måste han stoppa det läget, separera dem och sen omstarta matchen. Det är ej korrekt. Det DC sitter och säger där, det finns ingen sanning i det. Ingen sanning alls. Och det här som händer nu med Pereira och Hill, det är inte första gången en sån här sak händer. Utan det har flera gånger hänt att en person åker på en spark, domaren typ vill in, men den andra säger, ja men det är lugnt, vi kör liksom. Nu är det att det blev en sån unik situation med Pereira, där han bara sträcker ut handen liksom. Ikoniskt såhär, okay, jag got kicked in the balls, men ut med handen, stoppa bara, det är lugnt, vi fortsätter som det är, det är inget problem. Det var väldigt, väldigt speciellt. Men det här är inte på något sätt en sån här grej som aldrig har hänt. Alltså jag tror att om alla tänker lite noga här nu, så har man sett det här många gånger. Person blir sparkad och bara, it's cool, det är lugnt. Men sättet som det hände på den här gången, det är unikt. Men incidenten med spark och att fortsätta fighten, det har vi sett jättemånga gånger. Men DC började prata med ungefär som att där gjorde domaren en tabbe liksom, och du vet, och då skulle han egentligen gått in och brytit och separera dem och gjort en omstart och bla 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 bla. Och bara, alltså på riktigt, sitter du och hittar på? Och då undrar jag så här, vi snackar nu champ som uppenbarligen inte verkar ha någon form av koll på regelverket. Det är så sjukt. Och han är inte bara champ. Han är också en sjukligt bra betald MMA-kommentator. Jag kan säga att det de tjänar på att kommentera där borta, det här är inget skämt alltså, men de drar in bizarra pengar på att kommentera MMA där borta. Alltså bizarra pengar. Det är liksom det vi svenska kommentatorer drar in i Sverige här, det är ett skämt. Men då är hela tv-industrin, man får inte glömma, det är en annan sak. Vi är ett litet land, de är ett jättestort land, når ut till sjukt stor publik. Kommer in i tv överlag, det är galna pengar i USA. Alltså det är galna pengar. Där snackar vi om att vissa som sitter och jobbar med tv tjänar miljontals dollar varje år. Du har några som kan tjäna några miljoner här, men ni fattar själva, tjänar du miljontals dollar i USA, du tjänar stört mycket mer än vad du gör här. Så ni kan ju bara tänka er att min lön kontra deras lön är så sjukt mycket högre genom att kommentera MMA. Så sjukt mycket högre. Och med all rätt på ett sätt också liksom. Att sitta med den lönen och på riktigt inte ha koll på den här regeln. Alltså då börjar man ju undra om man verkligen ska sitta där. Och inte bara nog med att så här, alla kan missa en grej, men det här är sånt basic shit alltså. För att DC har ju kommenterat en uppsjö av matcher där liknande incidenter har hänt. Och han har aldrig reagerat på det. Först nu. Aldrig. Men till saken i alla fall är också det att Big John McCarthy, domaren som ni alla känner till, han gick också ut med ett inlägg där han förstår inte hur de här personerna som också sitter på den positionen, de gör att de inte har koll på den här regeln. Och att de i princip förklarar för sina tittare och lyssnare att Herb Dean har begått ett misstag. Nej, han har inte gjort det. Och han säger det här är helt korrekt. Det Herb Dean gjorde var helt rätt. Helt rätt. Det här blir en sån här sak som att fan, min grabb skulle ha vunnit. Nu gjorde han inte det, så hur kan jag hitta ett sätt för att han liksom egentligen skulle ha vunnit? För tittar vi på det mötet mellan de här två. Nu pågick det 3 minuter och 14 sekunder. Men det fanns faktiskt ingenstans i den matchen där nu med så här jättemycket med facit i hand, om man tittar matchen sekund för sekund, det fanns inte en sekund där Jamahal Hill på ett eller annat sätt kom med någon form av hot. Det enda hotet han kom med, det var förmodligen att han sparkade Pereira i pungen. Det var nog det enda hotet han kom med. Utöver det, ingenting. Samtidigt också att efter att det här ikoniska momentet händer, de kör sin lilla touch glove, snudda handske, boom, jag tror till och med att Hill slår först och så svarar på det då. Men varför, jag får hjärnblödning av att det här ens har blivit en diskussion. Men här kommer jag ge också cred, för att fansen har inte köpt det argumentet. Fansen har varit väl medvetna om att det här är bullshit alltså. Det är bara skitsnack, och istället så har både DC och Sonnen blivit ifrågasatta rejält. Så alltså det är så konstig teori. Det är en sån jävla konstig teori. Och jag tror så här, Vi leker med tanken nu att Herb Dean hade gått in, separerat dem, gjort en omstart. Resultatet hade varit Alex Pereira knock 3 och 40. 38 kanske. Så hade han knockat honom. Nu avslutar han honom 3 och 14. Men tro mig, han hade släckt Jamal Hill i den här ronden ändå. Så omstart eller ej, han hade hittat sin timing och gått in och släckt honom. Jamal Hills svar på det hela, vilket är helt sjukt också nu, för att det här blir också så jävla dumt på grund av att nu Jamal Hill ens ger ett svar på det här, så sitter ju nu istället fans då, oh shit, he got so KO'd, he doesn't really understand. Alltså, och Hills svar är ju då, alltså, ja, man kan säga vad man vill, men något i den stilen, men han säger i alla fall, the only thing I can say is protect yourself at all time. Och det är korrekt, det är helt korrekt. Och det ska också Hill ha cred för, att han inte liksom rider på någon jävla våg och bara, ah, ni vet, maybe they should have done this, bla bla bla. Liksom, utan han bara, you gotta protect yourself for all time. That's it. Men nu såg jag att han fick skit för att han har sagt så. Så att det blir så här, det blir en ny nivå av idioti. Det är väl DC främst som har liksom spunnit på den här. Jag tror att Chael Sonnens teori var lite annorlunda. Den var typ att, ah, han tittade på Herb Dean och tappade han fokus. Okej. Men Alex Pereira sträckte också ut sin hand och blev sparkad i pungen. Han tappade också fokus. Och samtidigt som många också har lyft, liksom Hill sparkar den andra snubben i pungen, och det är ungefär som att han då ska bli bestraffad med att, ja, ah, vi ska köra en omstart i mitten. Åh, oh, för fan. Jag vet inte, jag verkligen, ibland händer det grejer och så börjar jag prata om det. Jag är passionerad när jag snackar, så jag blir irriterad, men jag är ju inte irriterad liksom så. Men man blir, alltså jag kan ändå känna att liksom på den nivån som de här grabbarna är, då känner jag verkligen att sitta och dra i den så här, åh, du vet att det har blivit gjort si och så, fan, det är så ska det inte vara, och kanske har grabbar haft en chans. Jag vet inte. För jag tror inte att de hade snackat så här. Och vi säger nu att det inte bröts. Vi säger att matchen fortsatte exakt som de gjorde. Och Hill släckte Pereira istället med det slaget. Jag tror faktiskt inte att de hade suttit och sagt bara, ja, men you know, alltså egentligen Pereira, du vet, skulle jag ha fått det här stoppet och nu gynnar det. Jag tror inte det. Sjuk grej. Hill i alla fall tillbaka. Han ska gå match 29 juni på UFC 303, samma gala då som Conor och Chandler. Han möter Khalil Roundtree. Är det här för snabbt tillbaks mellan april och juni? I och för sig sent i juni. Men jag vet inte. Det är liksom en och en halv månad bort. Killen blev liksom ändå flashknockad eller TKO-a. Det står KO här. Och är redan tillbaks. Jag är på riktigt lite förundrad över att han har fått den här matchen så snabbt. Det är jag. Och Khalil Roundtree, jävlar vilken segersvit Roundtree har just nu. 5 stycken på rad. 4 av dem kommer via avslut. Modestas, TKO, leg kick, Adrilla knägrejen, Carl Robertson, kroppspark och slag, split mot Dustin Jacoby, TKO mot Chris Daukaus, TKO mot Anthony Smith, torsk mot Kuttelabba, Prohacnio, Walker. Inte för att de var på rad, utan det var Walker förlust, sen var det vinst mot Erik Anders, sen var det Kuttelabba och sen var det Marcin Prochnia via domslut. Alltså, samtidigt just nu Roundtree har någon form av, jag vet inte vad man ska kalla det, men just nu går det väldigt bra för honom. Man kan ha hamnat i sin peak ganska sent. Tror jag att Roundtree kommer ta en titel? Nej, det har jag kanske ganska svårt att se. Men samtidigt, så som den här viktklassen är nu, alltså konstigare saker har hänt. Just nu känns det ju som att i princip vem som helst kan ta ett bälte. Och anledningen till att jag säger det lite också är för att det, alltså, Pereira ville upp till tungvikt. Och som jag skrev svepet på Aftonbladet, liksom, det är den matchen att göra. Alltså uppmanar till tungvikt, sen om det är en titelmatch direkt, det vet jag inte. Är det Jones, är det Aspinall? Vad gör Jones egentligen? Väntar han fortfarande på Miocic? Jag vet inte. Alltså jag börjar känna att Jones Miocic är... Det är verkligen på väg att bli en sån sjukt ointressant match. Sjukt ointressant match. För att... Jag ska se här. Jag måste ta fram Stipe Miocic på...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Alltså den skulle liksom ha varit i november förra året och blev inställd. När fightades Miocic sist? Alltså det känns som att det var en evighet han gick match. Och Jones verkar ju inte vilja möta Tom Aspinall alltså. Ja. Ibland känns det som att tiden går superfort, ibland känns det som att den går jättelångsamt, ibland känns det som att en fighter igår och egentligen fightades han för flera år sedan, och ibland känns det som att en fighter flightades för flera år sedan och han fightades typ förra veckan. Han mötte Francis Ngannou senast och det var alltså 27 mars 2021. Det är tre år sedan. Miocic är 41 idag, han fyller 42. För att vara tungviktare, ja, han är i sin åldershöst, utan tvekan. Men tungviktare kan också fortsätta ganska länge. De kommer in i piken senare och så beroende såklart på hur din karriär har sett ut med knockouter och så vidare. Han har 20 vinster, 15 knock och så har han 4 förluster varav 3 kommer via knockout. Men om vi tittar på det på riktigt nu. Hur intressant är Stipe Miocic mot John Jones? Matchen hade ju varit intressant kanske då förra året när det var tänkt, men nu har vi Tom Aspinall där. Så vill vi ens se Stipe Miocic och John Jones? Stipe Miocic av någon anledning är fortfarande rankad 4. Tom Aspinall är interimmästare, vilket är helt stört att det inte bokas honom mot John Jones. Jag tycker det är jättekonstigt. Ja, jag vet inte. Nu vet vi ju inte heller vad som händer med John Jones, med tanke på all den här andra skiten med liksom pissa och hotat dem och varit full och verkar inte ha varit supertrevlig att ha att göra med. Men som sagt, rätt ointressant match. Och för mig, hej, skicka upp Pereira, låt han möta någon där. Låt han möta någon. Alltså boka honom mot Aspinall. Det hade varit skitintressant. Kan han gå upp och ta 3 bälten? Alltså varför inte? Det han har gjort nu är redan speciellt. Fan, låt han gå upp och prova. Annars, som jag skriver svepet också, Ankalaev. Det är den matchen att göra i den här viktklassen. Om man stannar kvar i lätt tungvikt. Jag har inget emot att se honom försöka se på ett tredje bälte. Jag har inte det. Han har vunnit så mycket fans också på Pereira. Han verkar ju vara otroligt omtyckt bland fansen. Så att, let's do it. Men vad gäller Khalil Roundtree och Jamal Hill, jag är kluven där. Alltså, det är väldigt tätt inpå. Är någon som har obehaglig knockout power? Det är fan i mig Roundtree alltså. Det är Roundtree. Hill bör vinna den. Jag kan ändå tycka att så här... Alltså, grejen är, vänta, kolla här. 13 vinster för Hill. Förlåt, för Roundtree. 9 knock. 5 förluster och en knock contest. Han har förlorat 2 via knock och 1 via sub. Och så har han 9 knock, jag tror jag sa det redan. Och så har vi Jamal Hill här. Han har 12 stycken vinster, 7 via knock, 2 förluster både via knock och så har han 1 knock contest. De man har förlorat. Ja, men just det, Tico Elbow sen punches. Ja, men det var den Paul Craig när det är väl egentligen armbågen som gick och led eller vad som hände där. Alltså jag vet faktiskt inte. Efter att ha åkt på det här från Pereira, alltså det beror ju helt på hur Hill kliver in. Men Roundtree, jag tror Roundtree är en kille som många där ute underskattar, alltså. Jag tror det. Roundtree är nog väldigt lätt att underskatta. Och man ska inte underskatta den killen, för han har sjuk knockout power. Sjuk knockout power, alltså. Vi får se. Det blir spännande. Jag är nyfiken. Jag tycker inte att det är taktiskt av Hill att ta den här matchen så här tätt inpå. Jag tycker inte det. Jag tycker att han borde chilla lite. Kanske fightas augusti-september. Däromkring. Sent augusti, början på september. Men efter det här att... Jag vet inte. Vi får se. Det kanske är bästa han kan göra, att hoppa på hästen direkt och gå upp och köra och kanske vinna över Roundtree och sen vilja fighta som titeln. Vi får se. Så okej, okay. Conor McGregor är nu tillbaka i alla fall mot Michael Chandler. Han fightade senast då, juli 2021. Och gick match också juni 2023. Nej förlåt, alltså 23 januari 2021. Och så innan det gick han match januari 2020. Och innan det var det oktober 2018. Och innan det var det november 2016. Alltså, jag tror att jag nämnt det här tidigare, men liksom den McGregor vi såg på UFC 205 12 november 2016, för snart 8 år sedan. Vi kommer inte se den Conor igen. Så han var 27 då. Han är 35 idag. Han fyller 36 i juli. Det är... Alltså jag har så svårt att se att vi kommer att få se någon new and improved. Och andra sidan, Michael Chandler, han är 37. Nyligen fyllda 37. Eller förlåt, han fyller 37 imorgon typ. 2 dagar. Precis, om 2 dagar fyller han 37. 38, förlåt. Han fyller 38 om 2 dagar. 38 om 2 dagar. Jag vet inte vem som kommer vinna. Jag kanske inte pratar nog inte riktigt om den här matchen för att spekulera vem som vinner, men som folk har sagt också liksom, att det ligger ingen prestige i om Michael Chandler vinner mot McGregor. Det gör tyvärr inte det. I dagsläget det betyder ingenting. Och jag håller med. Det betyder ingenting att ta hem en vinst mot McGregor idag. För min egen del, McGregor hade lika gärna kunnat fortsätta vara pensionerad, bara han har ingenting att vinna på att gå in. Han, just nu skulle jag nog bara säga att rent så här fightingmässigt så är han nu mer på en turné av att förstöra sin karriär, eller sitt arv, the legacy som de alltid pratar om. Hans fighting legacy just nu blir bara sämre och sämre. Liksom 2 torsk mot Poirier och sen torskar han igen liksom. Om han gör det, så det ser så jävla illa ut. Det ser så illa ut. Ja, fy fan alltså. Det ser inte bra ut. Han har vunnit 1 på sina senaste 4. Eller så kan man säga att han har vunnit 3 på sina senaste 7. Det är liksom en fråga om hur man vill se det där. Men ni hör ju själva, det är ju inte jättebra. Inte jättebra. Så att det blir såklart kul att se liksom vilken Conor kommer in. Hur kommer Michael Chandler vara förberedd inför den här matchen? Skulle de här två ha mötts i sin prime, då säger jag Conor alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Men nu möts de i sin veteran del av sin karriär. Men ja, vi får se. Jag tror att många kommer kolla. Det är en pay-per-view som garanterat kommer sälja bra. Det är jag rätt övertygad om. Så att Vi får se vad som händer. Men tungvikten, skicka upp han bara. Skicka upp Poatan. Får vi se om han kan liksom plocka ytterligare ett bälte. Nu på lördag har vi UFC och ESPN, Nicolau vs Perez. Och där vill ni höra om den galan, då signar man upp sig på Patreon. Ni hittar länken i bion, och det här avsnittet kommer att vara fritt för alla som är uppsignade på Patreon, antingen tier 1, 2 alternativt 3. Så att vill ni bara prova en månad, signa upp er på tier 1, lyssna på avsnittet, och ja, så får ni se, det är värt att fortsätta. Med det sagt så får jag önska er alla en trevlig vecka. Och som sagt, i veckan kommer ett nytt Patreon-avsnitt. Ha det bäst, hej då!